Nästa morgon vaknade Massarina av att det skällde i köket. Det var Loranga som rusade omkring på alla fyra. Och har du röda hund? Ropade Massarin. Voff, sa Loranga och la öronen bakåt. Man kan inte prata längre. Vaff, vaff, skällde Loranga och hoppade upp och slickade honom i ansiktet. Då förstod Massarin att Loranga var ganska dålig. Rövan också. Öronen lyste som stopplyktor. När Massarin kastade sig på ytterdörren några gånger gled den faktiskt upp. Och Loranga rusade iväg som en pil och började sprätta och gräva upp ben. Han var ganska busig också och kom inte när man ropade. Vad ska jag göra? Tänkte Massarin. Det är bäst jag springer ner och frågar D'Artagnan. Och så sprang han iväg och knackade på D'Artagnans dörr. När ingen svarade öppnade han och klippte på. Det var alldeles tomt där inne. Men förskräckligt stökigt. Sängen såg ut som ett slagfält. Lakan och täcken låg i en enda röra. D'Artagnan syntes inte till någonstans, men under sängen låg ett stort avgnakt ben. Massarin blev ganska orolig, för D'Artagnan brukade aldrig vara försvunnen i mer än högst 5 minuter i taget. Han sprang ut och började leta och ropa. Giraffen vaknade till och skena iväg till skogen, och Loranga grävde ett hål i gräsmattan så jorden yrde. Massarin letade i skrutthuset och i bassängen och i hönshuset och i stora huset. Och till slut hittade han D'Artagnan bakom sophögen. Där låg han och smög på en tom ketchupburk. Vad ligger du och smyger på den där gamla burken för? Sa Massarin. D'Artagnan tittade upp och morrade. Vov! Skrek han och försökte bita honom i benen. Elände. Han trodde han var hund han också. I samma sekund kom Loranga susande och det blev ett liv utan like. De började springa runt på gräsmattan och sen in som galningar genom rummen. D'Artagnan var så glad så han började äta upp Lorangas tofflor som stod i tamburen, och Loranga hittade en gammal galosch som han bet sönder i små bitar. Efter en stund blev de väldigt törstiga båda två och kom till köket och viftade på svansen. Massarin hällde upp vatten i en stor skål på golvet. När de hade slaskat i sig vattnet knackade på dörren och tjuven Gustav klev in. Både Loranga och D'Artagnan kastade sig på honom och började bita honom i benen. De kände på lukten att han var tjuv. Gustav blev alldeles perplex och sparkade till dem som släppte taget. Har de fått knäppen precis? Sa han till Massarin. Här kommer man och ska vara hygglig och ge tillbaks mässingsknoppar. Så blir man överfallen och biten i benen. De tror att de är hundar. Det är därför, sa Massarin. Då tyckte Gustav att det var jättekul. Då ska vi ha lite dressyr, sa han. Jag har haft hund själv så jag vet hur man gör. De gick ut allesammans för Gustav tänkte dressera dem på gräsmattan. Först skulle han lära dem att stå alldeles stilla bredvid honom. Men det var alldeles omöjligt, för D'Artagnan kliade sig hela tiden och Loranga ville bara gräva gropar. Då skulle han lära dem att hämta en pinne i munnen. Sök pinnen, sa han. Sök pinnen, den ligger där borta. Och Loranga och D'Artagnan sökte och sökte, men någon pinne hittade de inte. Till slut måste Gustav gå och peka själv var den låg, och då rusade D'Artagnan fram och tog den. Och sen grävde han ner i en rasande fart bakom sophögen. Usch, de fattar ju ingenting, suckade Gustav. Ska vi försöka lära dem att hoppa genom brinnande ringar? Men det tyckte Massarin absolut inte. De skulle säkert fastna båda två. Ska vi lära dem att gå på två ben då? Sa Gustav. Dumsnut, det kan han ju förut, sa Massarin. Under tiden sprang D'Artagnan och Loranga ner till lilla vägen och nosade på träd och lyktstolpar. Och D'Artagnan nosa. Och rätt som det var så lyfte han båda benen på samma gång så han föll ihop i en liten hög på marken. Gustav och Massarin skrattade som fick magknip. Då kom arga gubben skrenande nere på vägen. Min bästa säng av riktigt järn, skrek han. Han har tagit den. Giraffen! Han var så arg och upprörd så han märkte knappt när Loranga och D'Artagnan började bita honom i benen. Men då stelnade han till och tittade iskallt på dem. Vad ska det här betyda? Sa han. Biter ni en gammal man i bena? Loranga och D'Artagnan la örona bakåt och morrade. De tror att de är hundar, viskade Mazarin. Har ni betalt hundskatten? Så arga gubben blixtsnabbt. Har ni dem kopplade? Tänk på att det är jakttid. Nej, jag tänkte just det. Det kan bli polissak av sånt här. Jag ska ringa fängelset redan ikväll. Det är fint att svara ja, sa Gustav. Jag ska tillbaka om en liten stund. Den rackans giraffen, skrek arga gubben. Men det säger jag, att om man äter upp sängen får ni betala 50 kronor, varken mer eller mindre. Och en blommig madrass med små stjärnor på och ett täcke med en kaffefläck längst upp. Måste det vara med kaffefläck, sa Mazarin. Vårt kaffe har just tagit slut. Täcke med kaffefläck, sa arga gubben. God middag. Gustav tyckte inte att det var någon idé att dressera Loranga och D'Artagnan längre. De fattar ju ingenting. De kanske är spårhundar, sa han till Mazarin. Ska vi lära dem spåra upp arga gubbens säng? Mazarin nickade. Sök arga gubbens säng, sa Gustav. Sök arga gubbens säng. Den är nog uppe i skogen någonstans. D'Artagnan och Loranga sniffade och sprätt. Och rätt som det var störtade de iväg mot skogen och försvann. Efter 4 timmar kom de tillbaka med ett sängben och en söndertuggad kudde som de genast skrevde ner bakom sophögen. Gustav var inte kvar längre. Han hade gått tillbaka till fängelset, för där serverades det chokladpudding med vispgrädde och hallonsylt längst upp 4. Nu visste inte Mazarin riktigt vad han skulle ta sig till med D'Artagnan och Loranga. De hade fått upp vittring på tigrarna också, som låg och smög och gläfst utanför ladan mest hela tiden. Ja, akta er ni, för om ni smiter in där blir ni uppätna ögonblickligen, sa Mazarin. Just då dök korvgubben upp med cykelkärran fullastad med korv. Loranga och D'Artagnan skällde hysteriskt och kastade sig på korvarna och började äta. Korvgubben tittade förfärad från den ena till den andra. Inte förrän Mazarin hade förklarat började han förstå hur det hängde ihop.
Ja, jag ska bara slänga in korvarna till tigrarna som jag har lovat, sa han. Och så tänkte jag ta 2 tigrar till, för mina har smitit igen. Men försök att hålla fast herr D'Artagnan och Loranga medan jag öppnar dörren.
Och så öppnade han laddörren en aning på glänt, lutade cykelkärran så korvarna rasade in och stängde snabbt igen. Loranga och D'Artagnan skällde som besatta när de kände tigerlukten strömma ut. Men inte förrän tigrarna ätit sig mätta och somnat huller om buller öppnade korvgubben dörren igen, släpade upp 2 tigrar på cykelkärran och började gå hemåt. Loranga och D'Artagnan sprang efter hela vägen och skällde. Så småningom blev det kväll och framåt 7-tiden kom de hem igen alldeles utschasade med svansen mellan bena. D'Artagnan somnade som en sten under trädgårdsbordet och Loranga nosade lite håglöst i syrenhäcken. Mazarin gick fram till honom och kliade honom bakom öronen. Är du inte bra snart, Loranga, sa han. Då hörde han något ljud från Loranga, tyst, tyst. Han måste böja sig djupt ner för att höra. Kom till mig och kyss mig sakta, jätteskönt, sjöng Loranga. Och sen sjöng han. Ta mig i min famn, viska mitt namn, säg mig vem du är. Sen borrade han lite. Och sen somnade han. Men Mazarin blev väldigt glad, för då förstod han att Loranga höll på att bli frisk.